Du ligger i soffan i lägenheten på Södervärn i Malmö och slötittar på gamla Futurama-avsnitt. Genom fönstret så hör du regnet och hur bilarna svischar förbi på Stadiongatan. Du kollar mobilen. En röd bricka har dykt upp över Tinder-appen. Förr brukade hjärtat slå lite snabbare, men du har vant dig vid falskt alarm. Ytterligare ett reklammeddelande. Primetime börjar nu. Boosta dig själv i 30 minuter för att bli en populär profil och öka dina chanser att knyta kontakter. Och så visas en bild på en blixt i strålkastarljus. Du har gått på den förut, men det enda som sker är att du får likes från bottar med obehagliga AI-genererade bilder. Du lägger undan mobilen och slår igång avsnittet igen. Men någonting gör att du inte kan hålla koncentrationen. Du plockar upp telefonen igen och kollar om det kommit några nya personer. Men det är samma meddelande som nyss. Det finns inga fler att gilla. Utöka dina avståndsinställningar för att se fler personer i ditt område. Resten av kvällen pysslar du med din profil. Du försöker ta en ny första bild, men du får inte till det. Efter midnatt så ger du upp och laddar upp den gamla igen. Den där du håller i en chihuahua. Du sätter den först. Sen tar du bort den korta bion du hade och skriver bara ut din längd. Vi testar, tänker du, innan du somnar. På morgonen så ligger du kvar i sängen i mörkret bakom gardinerna och swipar förbi alla nya personer som serverats under natten. En rutin, lika invand som att borsta tänderna. Samtidigt som ansiktena far förbi på skärmen så börjar du fundera på om du har luft i däcken på cykeln. Fast annars finns det ju en pump på vägen. Eller ska man unna sig bilen idag? Ni fan var det idag ni skulle på AV direkt efter jobbet? Plötsligt blir du medveten om texten på skärmen igen. Det finns inga fler att gilla. Utöka dina avståndsinställningar. Flera minuter har gått, men du har ingen minne av människorna du swipat förbi. Lite som när man tappar bort sin bok och måste bläddra tillbaka, tänker du. Men här kan man inte bläddra tillbaka. På lunchen mixtrar du med avståndsinställningarna. Ibland när man drar regeln fram och tillbaka så brukar det dyka upp några nya profiler. Men just idag händer ingenting. Du ska just lägga undan telefonen igen när den vibrerar i din hand. En röd bricka. En matchning. En riktig. Linda, 27. Du kollar hennes bilder. Inte så snygg, men inte ful heller. Du har inget som helst minne av att du swipat höger på henne. Och hennes profil säger dig ingenting. Men det spelar ingen roll. Omedelbart börjar du tänka på vad du ska använda för öppningsreplik. Du scrollar förbi alla tidigare obesvarade meddelanden när plötsligt du får ett meddelande från henne. Hallå, du ser kul ut. Ska vi ses på Nobes ikväll? 19.00? Frågetecken. Lätt, skriver du tillbaks. Ses där. Plötsligt händer det. Du hittar henne vid ett bord långt in. Hon är snyggare än på bilderna, men ser lite uttråkad ut. Ni beställer varsin öl. Hon jobbar som frilansande illustratör. Några år yngre än du, uppväxt i Karlstad. Du ställer frågor, men du märker själv att det är tråkiga frågor. Och när du blir tyst, blir hon också tyst. Ni sveper ölen och beställer en till runda. Först efter tredje ölen händer något. Du blir roligare. Hennes kroppsspråk blir mer avslappnat. Efter fjärde ölen så håller ni varandras händer under bordet. Men hon måste upp tidigt, så ni reser er och går ut på gatan. Du känner dig dimmig i skallen. desorienterad, upprymd. Utanför halalbutiken kysser ni varann. Sen försvinner hon ner för Nobelvägen. Du vaknar med huvudvärk. Du hinner halvvägs genom ditt swipande i mörkret innan du ens minns gårdagen. Du lägger ifrån dig mobilen, går upp och släpper in solljuset. Just fan, tänker du. Så här långt har du inte kommit förut. Du står länge i duschen och funderar på vad du ska skriva och när. Är det 3 dagar man ska vänta? Kan man googla det här? Du sätter på tevatten och ringer en polare för att be om råd, men han svarar inte. Så du öppnar appen och går till chattarna. Du scrollar upp och ner, men du hittar inte igen henne. Det måste vara någon Tinderbugg, hinner du tänka, innan du fattar vad som hänt. Hon har tagit bort dig. Vi gör ett program om vår samtid. Idag är nätdatingapparna på väg att konkurrera ut alla andra sätt vi har för att träffa en partner. Men hur fungerar de egentligen? Och vad gör de med oss? Hur påverkas våra relationer av den nya tekniken? Och vad är det som går förlorat när vi låter techbolagen styra hur vi möter varann? Du lyssnar på P3 Dystopia. Du sitter på Nobes och tittar ner i mobilen. Samma bord som igår. Du har bestämt dig. Efter den här veckan lägger du ner. Just när du tittar upp så ser du hur han kommer in genom dörren. Okej, fulare än på bilderna, men det är du van vid. Han ser glad ut. Det är bra. Men lite osäker. Nätdating handlar om kvantitet, om volym. Du har upprepat det som ett mantra, men du börjar bli socialt utmattad. Ni dricker varsin öl. Han är framåtlutad och ställer tråkiga frågor. Och du orkar inte längre bidra med någonting. Det känns inte schysst. Den enda genvägen du vet funkar är att dricka mer. Och som efter ett schema så blir det ju också roligare ju längre kvällen lider. Och ju mer ni dricker. Som så många gånger tidigare så börjar ni hångla utanför köttbutiken. Varför alltid här, tänker du, innan du drar. Redan när du går och lägger dig den kvällen så har du gett upp hoppet. Inte den här heller. I frukostbordet dagen efter så tar du bort matchningen. Efter alla de som inte fattat vinkeln och efter alla de som blivit efterhängsna och han som började skicka hot så ghostar du systematiskt. Till och med de som kan ta ett avvisande kommer ofta med frågor som du inte kan besvara. Som varför? Eller gjorde jag något fel? Du önskar att du visste svaret på det. Du känner att du glömt vad du ens letar efter. En gång fanns det en känsla, det vet du. Men du kan inte minnas hur den känslan kändes. Och det enda du kan uppleva nu är att något saknas. Du tar en klunk kaffe, men du har kallnat. Det handlar om kvantitet, upprepar du igen. Förr eller senare så... Men så fylls det av en plötslig och stark leda. Med ett ryck tar du fram mobilen och raderar samtliga datingappar. Sjunde gången gilt, tänker du. Och häller ut det kalla kaffet i diskhon. Someone dropped a shiny diamond ring down here. Really? No! Förra året tog en relation som jag befunnit mig i länge slut. Och för första gången på över ett årtionde så stod jag inför möjligheten att kanske träffa någon annan. Under exakt samma årtionde så hade en helt ny arena uppstått.
Tinder.
Ja, men också Bumble och Hinge och Field och en myriad andra appar. Men precis, Tinder var den app som satte ribban.
It changed everything by conquering the emerging mobile dating app market.
Det här är från en dokumentärserie om nätdating som Vox gjorde tidigare i år. De beskriver hur Tinder, när den kom för 11 år sedan, vände upp och ner, inte bara på nätdatingbranschen, utan också på hur vi faktiskt träffar våra partners.
And it did so by gamifying romance.
Jag var, som jag tror att alla skulle vara i min sits när man har stått utanför så länge och äntligen blev insläppt på cirkusen, väldigt nyfiken på den här nya världen. På att äntligen få reda på om och i så fall hur de här apparna har förändrat spelets regler.
Well, in some ways they have, and it's done so really dramatically.
Det här är William Chopic, docent i psykologi vid Michigan State University, där han också driver ett eget laboratorium.
I run the Close Relationships Lab. It's a group of scholars who study how our relationships and the people in them change over time.
Det han har sett är hur apparna har förändrat både våra relationer och hur vi träffas.
So one really great thing about online dating or mobile dating is that it gets a bunch of people who want relationships in one centralized place. So in that sense it's made available a lot of really great opportunities.
Det här låter ju nästan som en utopi. Och statistiken verkar bekräfta bilden av en slags lyckad global datingrevolution.
When you got on Tinder, you weren't looking for anything serious. But now you have a toothbrush at his place. It starts with a swipe. Tinder.
I en amerikansk studie från 2017 så kan man se en intressant graf som visar hur par har träffats under det senaste århundradet. Fram till 1940 så var det fortfarande vanligast att träffa sin partner via familjen eller i skolan. Några år senare så tog gemensamma vänner över. Och sen dess, i runt 70 år, så var just vänkretsen totalt dominerande för hur vi bildade romantiska relationer.
Ja, tills nätdejtingen dök upp då. På 2010-talet så skjuter en röd linje upp från ingenstans. Och på några få år så tar den sig förbi alla andra och når högre upp än någon annan enskild arena någonsin gjort.
Och när vi närmar oss 2020 så visar det sig att nästan hälften av alla heterosexuella par i USA har träffats via nätdating.
Yeah, this is the primary way that people meet their romantic partners is online.
Den amerikanska evolutionärbiologen Justin Garcia har sagt att det har skett två stora förändringar i hur heterosexuella människor parar sig. Det första skedde för mer än 10 000 år sedan, när vi gick från att vara jägare och samlare till att börja bruka jorden. Den andra, säger han, sker nu med internetdating.
I Sverige så ligger vi lite efter i utvecklingen, verkar det som. Enligt studien Svenskarna och internet så har bara var femte svenskt par träffats på nätet. Men kollar man bara på 90-talister och yngre så är vi nästan uppe på de amerikanska nivåerna, där 4 av 10 träffas på nätet. Och kurvan, den bara fortsätter peka uppåt.
Det vanliga sättet att träffa folk på, till exempel på krogen, det är ju utdöende och daterat.
Det här är Emma Engdahl, professor i sociologi vid Karlstad universitet.
Det är liksom hardcore dating. Man får verkligen vara bra på det där med att närma sig en annan människa för att lyckas ragga upp någon på krogen. De flesta gör helt enkelt inte det idag.
Nej, varför skulle man när det finns ett snabbare och mer bekvämt sätt?
På väldigt, väldigt kort tid så har nätdatingen blivit normerande. Det är det normala sättet att träffa en partner som man inte känner sedan tidigare.
Det kändes alltså som om jag hade blivit singel vid exakt rätt tidpunkt. Så jag installerade typ 5 olika appar, men istället för den utopin som jag föreställt mig...
Så blev det motsatsen?
Precis, vilket du som har gjort det här förut hade kunnat berätta för mig. För det visar sig att den här utvecklingen har haft fler effekter än bara ökad tillgänglighet. Effekter som för vissa av oss i alla fall är ganska negativa.
It sort of affected how we view other people and what we want in relationships and inadvertently not always for the best.
Så i det här avsnittet ska vi försöka ta reda på hur nätdating har påverkat våra relationer och våra liv. Och se vars vi är på väg när apparna faktiskt håller på att konkurrera ut alla andra vägar till kärlek och sex.
Vi kan ju börja med att strunta i förledet, nät, och fokusera på dating. En anglicism som inte har någon egentlig svensk motsvarighet, men som innebär att man går och träffar någon som man kanske vill inleda en relation med.
Och det här med att gå på date känns ju lite nytt och främmande och amerikanskt, i alla fall här uppe.
In terms of human history, dating is a relatively new invention everywhere. So if it's a recent import to Sweden, it's also a recent import to civilization.
Det här är Anna Hidner-Sessian. Hon är inte kärlekshistoriker, även om det kan verka så ibland. Hon är professor i engelsk litteratur vid UCLA och har specialiserat sig på kärlekspoesi från antiken till idag.
People have only ever really dated in the sense that we use it now for, you know, let's say roughly the last 100 years.
Den här idén att man själv ska kunna välja sin partner och dessutom gå ut och träffa olika personer för att känna efter om det är någon man kan tänka sig som ger mål, det är nytt. Förr så brukade det här bestämmas av ens familj.
This would be especially true of course for women who for millennia would have been considered the property of their fathers and so something to be dispensed with as all property is dispensed with.
I den långsamma förändringen från den här typen av familjestrategiska relationsbyggen till dagens datingkultur ser Anna Hid två vändpunkter. Den första, den kom under medeltiden i form av det som kallas för courtly love eller hövisk kärlek.
Courtly love was a medieval invention possibly imported from the Arab world
till Europa då. Och idén som spreds via litteraturen, det var att visst, rent praktiskt så är en kvinna fortfarande någons egendom, men hon kan samtidigt vara en person. Någon som man kan tråna efter på grund av vem hon är.
Within the framework of courtly love, within the framework of chivalry, she becomes an object of great veneration and a figure of great power. So a lot of scholars have said that the Middle Ages essentially allow women to be persons because they are suddenly endowed with character and volition and desire, you know.
Ja, sånt som krävs för att kärlek ens ska finnas som koncept.
Den andra vändpunkten, den härleder hon till idéer hos den framväxande medelklassen på 1700-talet om att människor faktiskt kanske kunde och borde bestämma över sina egna liv.
We begin to see people have a sense that they ought to choose their partner as opposed to simply being given to a partner.
Och sakta når vi sen fram till där vi är idag. Där det för de allra flesta är en självklarhet, inte bara att välja partner, utan att man måste lära känna personen först, eller dejta om man vill använda det ordet, innan man bestämmer om han eller hon är rätt.
Men det är ändå en skillnad här. Jag beskrev för Anna Hid det som skämtsamt kallats för den svenska modellen. Alltså att man går på krogen, man blir full, man drar med sig någon hem och sen vips så är man ett stadigt par på god väg mot villa, Volvo och Vove. Det som känns så nytt och främmande och amerikanskt är ju det här att man träffar en person på måndag, sen en annan på onsdag och så vidare. Och jag var nyfiken på hur länge det har sett ut på det sättet.
I think that I'm the wrong person to ask because what you just described also seems to be my experience of interpersonal relationships.
Så den svenska modellen är kanske inte så svensk trots allt.
My experience of intimacy has always been that I meet someone and have a conversation with them and all of a sudden we're dating very seriously.
Men att träffa flera personer samtidigt, det är en av de definierande dragen i den samtida datingkulturen, särskilt i större städer.
The notion that you would cycle through a number of partners even simultaneously, that idea of dating is even younger, you know, that idea of dating is only maybe a couple of decades old.
Men det är i den här världen som det vi kallar för nätdating dyker upp. På 90-talet och tidigt 00-tal så var det sajter som Match.com och eHarmony som dominerade. I Sverige fanns det till exempel Spraydate som senare köptes upp av Match.com.
We make these moments happen every day. Start your love story at Match.com.
På de här sajterna så kunde man i godan ro granska profiler och söka på folk baserat på deras intressen och så vidare. Och det stora problemet där, det var ett problem som skulle komma att hemsöka all nät och updating fram till denna dag. Bristen på kvinnor.
In the very beginning of internet dating, the big project for any dating app was to get women to sign up.
Det här är Emily Witt, författare som har specialiserat sig på datingkultur och bland annat skrivit boken Future Sex. Ett sätt som sajterna löste det här problemet var att göra som nattklubbarna. Gör sidan gratis för kvinnor, men låt männen betala.
Ett annat sätt var att försöka eliminera alla referenser till sex.
I've talked to multiple founders of internet dating companies and several times I've been told that women needed to be able to fool themselves that they were just there, you know, to meet some friends or something.
Men könsobalansen har aldrig varit möjlig att åtgärda helt och hållet.
For whatever reason, on almost every app that has multiple genders, there will be more males on there than anybody else.
Vilket vi ska återkomma till. Men hur som helst, många av de här dejtingsidorna som man bara först kunde komma åt via en dator, de flyttade över till telefonerna i slutet av 00-talet. Men de fungerade i stort sett likadant. Sök efter profiler, skicka meddelanden och så vidare. Och nätdating fortsatte vara ett marginellt fenomen.
Den stora revolutionen kom i början av 2010-talet. Det var då det röda strecket i grafen som visar andel par som träffas på nätet plötsligt sköt rakt upp och totalt tog över i statistiken. Det var när Tinder lanserades.
For the first time you could see people just in your immediate surroundings and with very little writing about themselves.
Tinder använder sig av telefonens GPS-koordinater för att bara visa människor som befinner sig i ens närhet. Grindr, en liknande app för homosexuella män, hade redan funktionen. Men för den stora massan så var det första gången som de stötte på det här.
Och Tinder hade också en annan innovation som kom att influera i stort sett alla andra datingappar.
My biggest contribution, at least in the early days, was really having come up with the swipe that people have come to love or hate.
Det här är Jonathan Berdin, en av Tinders grundare, intervjuad i dokumentärserien från Vox. Så för er som inte har använt Tinder, sättet det fungerar är att man skapar sin profil där man lägger upp några bilder på sig själv. Man kanske skriver någon rad om vem man är eller vad man letar efter. Sen ställer man in om man vill se män eller kvinnor i sitt flöde och avstånd, där minimum är 0 mil och max är 16 mil.
Sen presenteras man med bilder på andras profiler. De är ordnade som i en kortlek där man bara får se översta kortet. Då kan man välja att svepa vänster, vilket betyder inte intresserad, eller höger, som betyder intresserad.
Inspirationen till det här kom från en hemsida som fanns på tidigt 00-tal med namnet Hot or Not, där besökare kunde klicka sig genom foton på människor och gradera deras utseende på en 10-gradig skala.
I'd be going through profiles, you know, these are people, there wasn't any chance of meeting any of these people or anything, so I don't know what the heck I was doing with this, rating people, got nothing out of it, but it was always like, oh, let me just get that one more 8 or 9 or something, and then I'll stop, and then I'll stop.
Om man swipar höger på någon och den personen redan har gjort detsamma på ens egen profil, så flyger plötsligt digitalt konfetti över mobilskärmen och det står, du har en match. Och det är först då man kan börja chatta med varandra.
I'd say it was a bit inspired by gaming and all a little bit. The buttons along the bottom of the app were meant to look very much sort of like game buttons, like a game controller. And in the code itself, it refers to them as the gamepad.
På Tinder kan man inte söka efter profiler och man kan inte gå tillbaka och titta på någon igen. Man drar ett kort, bestämmer om man vill ha det eller inte och sen drar man nästa.
People would talk about, oh, it's not a dating app, it's a game, and it's like, yeah, whatever makes you, you know, happy to be here, and eventually it turns into a dating service for you anyway.
Den här designen med höger- och vänsterswipar och möjligheten att bara kunna prata med sina matchningar, den används av väldigt många datingappar idag. Hinge, Bumble, Field, till och med OkCupid, som länge var en profil- och sökbaserad tjänst, har idag helt gjort om sig i Tinders avbild.
Men Tinder skulle leda vägen på andra sätt också.
What you can pay for is a more effective or accelerated experience of finding your next date.
2019 så gjorde Tinder en vinst på över 12 miljarder. Till allra största delen genom att sälja det de själva kallar för superkrafter.
There was the boost, which got your profile seen by more people for a limited period. And the super like, which you could send someone to show them that you really liked them. But these features were not free.
Det sägs att Tinder ger olika priser beroende på vad du är för användare. Men om jag öppnar min app just nu, ja, då kan jag köpa en boost. Alltså som gör att min profil visas för fler användare under 30 minuter för 99 kronor. Jag kan köpa en superlike som gör att användaren som jag swipar höger på kan se direkt vem jag är. Den kostar 49 kronor. Eller så kan jag köpa 3 för 129.
I en artikel i Svenska Dagbladet förra året intervjuas en kille i 30-årsåldern som lyckats bränna över 100 000 kronor på olika boosts och superlikes.
Samtidigt så finns det en sektion med så kallade toppval. Det är människor som Tinders algoritm har rankat som särskilt attraktiva. Man kan betala för att få se fler sådana.
Like, oh my goodness, we know you'll be attracted to these women.
Det här är Edison Wilkinson, intervjuad i Vox-dokumentären. För honom och för många andra användare så känns det som att man bara kan nå fram till de här toppvalen med betalda superlikes.
Have you paid to interact with those women?
Absolutely, for sure. And nothing has come from it at all. Fool me once, shame on you. Fool me twice, I need to get off this app.
Och grejen är, det som Edison pratar om här är inte ens Tinder. Det är Hinge. Appen som lanserades som en anti-Tinder-app med taglinen appen som är gjord för att tas bort. Men Tinders affärsmodell, att göra att man kan köpa sig till en ökad chans att få matchningar, har varit så lukrativ att den kopierats som nästan alla de andra apparna. Samma typ av funktioner, men med nya namn.
Hinge debuted a new feature called The Rose in 2020. If you saw someone you really liked, you could send them a rose.
Och jag kollar priserna. En digital ros kostar 43 kronor. Eller 3 för 129.
Kanske är de här likheterna inte så konstiga, för det företag som äger Tinder, Match Group, äger också Hinge och OkCupid och The League och Plenty of Fish och Match.com och Black People Meet och så vidare.
So many different cars, but when you lift the hood and take a look at the engine, it's still Match Group.
Men okej, om man bortser från att det kan verka lite töntigt med digitala rosor och funktioner med namn som Superlike och Superswipe och Primetime Boost. Alltså det är uppenbarligen funktioner som människor är beredda att betala för. Och apparna verkar ju funka. Folk träffas, de ligger med varandra, de startar förhållanden och så vidare och så vidare. Vad är det som är så dåligt egentligen?
There's been a few different studies that try to look at how these apps and websites are designed and how it affects the process of you choosing a romantic partner.
William Shopik igen. Han berättar om laboratoriestudier som gjorts på den typ av datingappar som är populära idag, där man swipar sig igenom ibland hundratals människor.
As you swipe and look at all these profiles, there is a bit of a weird dehumanization where we kind of stop looking at these people as individuals with complicated lives and like other humans, and we kind of start to view them more as products. Almost like you're at the store shopping for a product.
En del i den här avhumaniseringen är det närmast totala fokus som läggs på utseende i apparna och hur vi ratar eller godkänner människor på mindre än en sekund, helt och hållet baserat på hur de ser ut i en stillbild.
It's most often the case in where you'll see a photo of somebody and a lot of times you can make a decision right there without investigating any more information about them, without thinking about it very deeply. And you can kind of almost do it mindlessly.
Det några av Williams egna studier undersökt är hur olika människors personligheter och vilka olika mål de har med sitt dejtande spelar in i hur de beter sig på apparna.
And what we really found, it has nothing really to do with you as the person swiping. If you really wanted a short-term relationship, if you're a really shy person, if you were really interested in just having sex, for example, or people who really don't find it easy to start close relationships, or really, really anxious people who really want and need a relationship, you know, there wasn't anything really predictive from your end. It was a little shocking.
Alltså, oavsett vilka vi är, hur vi är som människor och alldeles oavsett vad vi är ute efter i en relation, så verkar vi bete oss på precis samma sätt på apparna. Det som styr vårt urval när vi är där, det är hudfärg och utseende.
And that's very, very different than how you would date in the real world.
Men är det det? Ett vanligt argument är ju att det faktiskt är precis så här det alltid fungerat ute i den riktiga världen. Att vi alltid gått på utseende. Men Emma Engdahl menar att det handlar om en gradskillnad.
På ett sätt så är det inte nytt att attraheras av någons yta. Men när det kommer till att skapa relationer så är det ju helt nytt att utseendet har så stor betydelse.
Och det finns också en psykologisk förklaring till varför utseendet får sån avgörande vikt på just apparna. När vi stöter på så många personer i följd så blir det en slags kognitiv overload. Vi orkar helt enkelt inte längre utvärdera människor som människor. Vår hjärna måste ta genvägar.
When confronted with tons and tons of options, we'll take shortcuts, we'll take mental shortcuts in sort of who we want to end up with.
Utseendet är en sån genväg, men våra fördomar är en annan. I amerikanska studier som citeras i Vox-dokumentären så visade det sig att svarta män och kvinnor bara får en bråkdel av den uppmärksamhet som vita får på apparna.
If you were black on a mainstream dating app, you were 10 times less likely to get a match, 10 times less likely to get a message, and I believe the number was 82% of black women were experiencing some type of racial bias while on those dating apps.
All the worst stereotypical inclinations come out.
Emily Witt igen.
If there's some kind of negative stereotype in the world about a person, whether it's about somebody being short or somebody being old or whatever it is, it gets magnified on the apps. It brings out people's worst judgmental tendencies.
En annan grej som verkligen förstärks på apparna är könsskillnader.
Usually there's this kind of fundamental gender imbalance.
Vi var ju inne lite på det här förut, att det är fler heterosexuella män på apparna än kvinnor. Exakt hur stor den här skillnaden är, det varierar ju mellan appar och länder och studier. För apparna delar ju inte ut sin data. Men oavsett vad man letar så verkar det som att män är i majoritet, vilket såklart har konsekvenser.
That's like a fundamental dynamic that women tend to get more attention on the apps than men do.
Men det har inte bara att göra med den rent numerära obalansen. Det är också hur vi beter oss olika. Ta män till exempel.
De scrollar faktiskt snabbare och sen så swipar de mycket oftare åt höger när de ser någon snygg. Och de brukar ha strategin att swipa höger på så många som möjligt. Så kanske det finns någon som det kommer att funka med.
Det här beteendet, det är ganska unikt för just nätdejtandet, menar William.
It's rarely the case that you see men in the real world approach every woman that they see in public. But weirdly, that's the way they behave on some of these apps, where they'll kind of just try.
En studie från MIT, som visserligen har ett par år på nacken, visade att män får en matchning i snitt på var 200 person som de visar intresse för. Kvinnor får en matchning på i snitt var tionde. Och det här, menar studien, skapar en självförstärkande loop där män blir mindre och mindre kräsna i hopp om att få matchningar, medan kvinnor blir mer och mer kräsna för att inte få för många.
Everybody seems to be unhappy. Men say that they don't have enough and then women are just bombarded with a bunch of people that they would never want to date.
En annan mycket nyare studie från The Pew Institute visar att mer än 2/3 av alla män som nätdejtar har känt sig osäkra på grund av bristen på uppmärksamhet. Samtidigt som över hälften av alla kvinnor har känt sig överväldigade av alldeles för mycket uppmärksamhet.
And the trick for the company is making men feel like they are getting some attention so they don't quit and women feeling like they're not getting too much attention so they don't quit.
Men vad är roten till den här obalansen? Även om den kanske förstärks i apparna så verkar den ju inte ha uppstått där.
Yeah, there's a few things at play. So you do see some things offline and not outside the context of online and mobile dating where, you know, men will think about sex more often and they'll want more sex and they have more kind of liberal attitudes about who they have sex with or how much sex that they have.
För män är ju det sexuella kapitalet, det vill säga att ha haft sex med väldigt många kvinnor, fortfarande något som ses som väldigt positivt. Medan kvinnor som har sex med väldigt många män fortfarande liksom ska uppleva skam.
Traditionella könsroller från förr verkar alltså få en slags renässans i den nya datingvärlden. Och sen finns det en till intressant faktor som Anna Hidner-Sessian påpekade.
In all of Western art, there has always been a high premium placed on the display of the female body.
I århundraden, årtusenden av konst, så har kvinnor framställts avklädda, sexualiserade och i poser som ska frammana åtrå.
And that simply hasn't been true in the same way of the male form.
Och på grund av det här, menar Anna Hid, så har kvinnor idag en hel repertoar av poser och grepp som de vet är sexiga. Men den repertoaren är inte tillgänglig för män.
I would say to you, would you know how to take an image of yourself, how to take a picture of yourself that made you look sexy and desirable?
Svaret är såklart nej. Och även när jag frågat kvinnliga vänner så vet inte de heller. Spegelbilder i gymmet går tydligen bort. Visar sig barbröstad. Nej. Och så vidare. Och det här är ju ett problem när hela ens dragningskraft står och faller med bilden, menar Anna Hid.
There's not quite the same set of conventions for men to represent themselves in these media which are highly visual.
Oavsett mekanismen bakom så hamnade även jag bland en majoritet av män på datingapparna vars självförtroende och självbild fick sin törn av få eller inga matchningar. Men när jag snackade med William så fick han mig att förstå varför för mycket uppmärksamhet också suger och varför den här skeva könsdynamiken kan få alla att må lika dåligt.
You know, if you had full knowledge that on these dating apps, oh, this person that contacted you, they also contacted 1,000 other people. It makes you feel not as special as you know, being chosen, right?
IRL-studier har visat hur vi svarar på uppmärksamhet och komplimanger och bekräftelse. Den positiva känsla vi får av en persons uppvaktning är direkt knuten till känslan av att vara speciell i den personens ögon.
But if you later learn that, hey, they weren't, you know, they actually like everybody. So it's not really something special about you. It's just that they're very, very kind of open to who they want to date. And that kind of backfires. All of a sudden, we don't really like those people. But online dating kind of shrouds that in mystery. We don't really know how selective they were.
Så är det heteromän eller heterokvinnor som har det svårast på datingplattformarna? Emily Witt hade väl det mest diplomatiska svaret på den frågan.
You know, it's hard for everybody. And I think it's actually super important if you're a woman not to think that it's easier for men and if you're a man not to think that it's easier for women.
Vi ska snart komma in på nästa steg i nätdatinglivet. Alltså då man till slut lyckats få en matchning och ska träffas på riktigt. Men innan så måste jag bara ta upp något som jag tyckte var en av de mest deprimerande aspekterna av livet på de här apparna.
When you're swiping through dozens and dozens of people, these kind of tropes start to emerge.
Klyschorna alltså.
I live in LA, so there's a lot of tacos. Like, I'll show you the best taco spots, or let's go eat tacos and drink margaritas.
Här i Umeå så är det, i alla fall bland tjejer, det är gymbilder, det är bilder från fjällen, det är frasen "söker min partner in crime". Och så är det någon variation på frasen "jag trivs lika bra hemma i soffan som på krogen".
When somebody says, "oh, I'm looking for someone who doesn't take life too seriously." I don't know why I hate that. Like, there's one thing I'm gonna take a little bit seriously, it's life.
Och klyschorna kan också vara rätt app-specifika.
I'm on sometimes this app called Raya that tries to be a little bit fancy, and there's a certain kind of upper class executive that has a photo of himself in a helicopter. It's just like there's like dozens of these guys. It's so crazy.
Inte ens undertecknad kommer undan Emilys dömande blick.
Maybe this is mean, but I swipe left on a man with a guitar, almost just like by default.
I have a picture of myself playing guitar.
Uh-oh.
But it's like I'm on stage at a punk show. Does that make a difference?
Yes, that gives you a sense of your, you know, your music taste, your social life. That's cool. It's fun.
Bra räddat där av Emily.
Köper du hennes kvalificering där?
Nej.
Nej, inte jag heller. Hur som helst, jag funderade mycket på det här. Varför ser alla så likadana ut? Varför skriver de samma saker? På den här arenan så borde väl alla göra sitt yttersta för att sticka ut. Jag menar, det finns till och med ett skämt som jag bara har sett på Tinder. Och där har jag sett det mellan 5 och 10 gånger bara i Umeå.
Vad är det för skämt?
Det är ett jättedåligt skämt. Det är, tror du att apelsinerna ville bli juice eller blev de pressade till det? Det jag skulle komma till hur som helst är att det här verkar inte vara en slump. Det här är en strategi. I Vox-dokumentären så exemplifierar de den här strategin med en kille som heter Jeremy.
Well, I'm like a 30-something white male, decently not ugly.
He used to make his profile as true to his personality as possible. He talked about his actual interests, like going to museums and concerts. He gushed about his love for experimental film. But it all backfired.
Inga matchningar, ingen som var intresserad överhuvudtaget. Så han bytte strategi.
When I started getting a lot more matches on my profile, it was because I had just like things that were meaningless.
Han städade bort alla tecken på sin egen personlighet och ersatte dem med nonsens.
I think my current about me is like my interests include like getting lost and listening, and that one seems to like convert the best.
Getting lost? What the fuck does that mean?
I don't know. It's just something I thought of. I thought was like really stupid, and then it kind of worked.
De mer unika bilderna ersatte han med sånt som rekommenderats som nätdatingguider på YouTube.
One with his mom, check. Another with a dog, check.
Och så slutligen, kronan på Jeremys ståtliga verk av självutplåning.
This is a good one. It says, "We'll get along if you can laugh." That's a killer. You know, that's a real charmer there.
So basically, the more personality you show, the worse for you.
Yeah, that's what I found for sure.
Idag får han mycket uppmärksamhet, vilket var målet. Men är han intresserad av de här personerna?
I've never like, wow, they're really getting like who I'm going for, you know? It's like almost the opposite. It just feels like an endless abyss of individuals.
Men varför är det så här? Varför verkar inte ett sägande profiler lyckas bättre än de som uttrycker något?
Jo, men det här är ju spännande och det är en sån korrekt iakttagelse och en viktig iakttagelse. Och en av anledningarna till att vi blir så utmattade av nätdating.
Ju mindre vi vet om någon, desto mer kan vi fantisera om den. Och desto lättare är det att föreställa sig att personen på bilden är den vi vill ha.
Det enda sättet att få en helt unik människa att tro att just du är den som kan tillfredsställa alla den här människans behov, önskningar och begär, det är ju att den vet absolut ingenting om dig och kan projicera sina egna drömmar och begär på bilden och berättelsen av dig, och då får det inte finnas någonting väldigt specifikt.
Hon jämför skapandet av en datingprofil med hur man gör när man lägger ut sin bostad till försäljning.
Har du varit på Hemnet? Jag är lite Hemnet-knarkare, men alla hem ser ju ungefär precis likadan ut.
De ser också ut som ställen där ingen bor eller ens kan bo. Mäklarna tar bort allt som kan störa vår fantasi.
Det är precis samma logik som gäller för nätdating.
Men Emily håller inte med om att vi raderar oss själva på plattformarna.
I don't think that's totally fair.
Likriktningen och de tröttsamma klyschorna kommer dels från att vi är ganska lika, vi människor.
Many of us aspire to the same kind of qualities in a relationship and in a person. You like walks on the beach, you like brunch, you like the same TV shows everybody else likes.
Och förklaringen till att en mer kortfattad profil kan funka bättre, det har mer att göra med att vi faktiskt inte är så bra på att berätta om oss själva i text, menar Emily.
And so if you just dial it back a little bit, make a little joke, you don't have like a whole story imposed on the person before you've even gone to meet them. I can see why that would feel like more comfortable for people.
När jag till slut fick ihop några matchningar och började gå på riktiga, fysiska dejter, så var det något som inte riktigt stämde. Det var som en konstig Twilight Zone-aktig känsla som blev starkare och starkare för varje dejt jag gick på. Men jag kunde inte sätta fingret på vad det var som var fel. Det var först när jag läste en av Emily Witts artiklar om nätdating som allt klickade. Den publicerades i London Review of Books för mer än 10 år sedan.
At the time I was in my early 30s and internet dating had been around. It was no longer this kind of marginal thing. A lot of people were doing it.
Det här var just innan Tinder lanserades, och det som Emily beskriver i artikeln är dejter via OkCupid. Först träffar hon en klassisk kompositör. De går på en John Cage-konsert. Sen vandrar de genom Manhattan för att leta efter en byst föreställande Béla Bartók. På pappret är den här mannen perfekt och hon vill gilla honom, men det funkar bara inte.
At the time there was this hope that this technology would free us from some of our sexual or social hang-ups and allow us this kind of utopian future where you could just go out and meet strangers and connect with them. And then I guess I found that when I started doing it, it didn't quite work out that way.
Andra dejten var med en möbelsnickare. De träffas och dricker kaffe, de pratar. Han är snygg men verkar uttråkad. Det visar sig att de är födda på samma sjukhus i en liten stad långt borta. Efter ett tag går han på toaletten, kommer tillbaka och tar på sig jackan. Utan ett ord reser de sig båda två, lämnar kaféet i tystnad och ses aldrig igen.
I just couldn't seem to connect with anybody that I met, but I also just didn't know what kind of expectation to bring into it.
De spöklika dejterna bara fortsatte. Och jag kände igen mig så mycket i Emelies beskrivningar. Den här svårigheten att nå fram till en annan människa. Känslan av att ett väldigt viktigt steg saknas. Men vilket?
Yeah, I mean the missing step is the body.
Inte som i ha han eller hon en snygg kropp. Utan att själva personen, vem någon är, det sitter i kroppen.
At that time when internet dating still felt new to a lot of us, there wasn't quite the understanding that, you know, you'd go online and you would connect with somebody who looked cute in their photo maybe, and you know, maybe you liked the same books or the same movies or you had the same sense of humor or something like that.
Men det Emily insåg var att de uttryckssätt som datingplattformarna erbjuder, bilder och texter, de kan omöjligt förmedla det som gör en attraherad av en annan person.
What I realized when you start to meet up with people is that so much is carried in the body, a person's sense of humor, the way they relate to others around them, the way they might treat a bartender or a waiter.
I en stor studie från 2012 om nätdatingens psykologiska mekanismer så finns det en fin beskrivning av problemet. Att avgöra om man kommer gilla en person baserat på deras profil i en app, det är som att försöka avgöra om man kommer gilla en måltid baserat på ingredienslistan, skriver man.
It wasn't merely a question of somebody not looking like their photos. It's actually just that personality and being is very much a physical experience.
Relationsforskare som William Chopic har såklart försökt fånga exakt vad det är i mötet med en annan människa som gör att man blir attraherad eller förälskad eller att det slår gnistor som det så klyschigt heter. Men alla försök att studera det här har misslyckats.
Over the years they've tried to come up with algorithms, they've tried to measure all sorts of things, they've tried to, you know, they'll study you on speed dating events. That's a bit of an awkward thing, a scientist standing over your shoulder and seeing like why, what's the magic between you two? It's been really, really hard to capture that kind of ineffable thing that happens in real life after people meet.
Men grejen är att nätdatingen verkar på något skruvat sätt göra det svårare att nå fram till den här attraktionen. Den som annars kan uppstå naturligt mellan två människor, menar William.
I mean, even before online dating, first dates and or initial romantic contacts have been awkward, but there's something special where it's really, really awkward. It could be these features of the situation that online dating just kind of strips away.
Men hur skiljer sig egentligen en Tinder-date från att bjuda ut någon som man har spanat in på skolan eller på jobbet?
Like we said earlier, there's so many nonverbal things that make an interaction unique. They're really attractive to something they're doing or their minor tics or the way they flip their hair.
Det här innebär att du går alltså på en date för att ta reda på om du är attraherad av någon istället för tvärtom. Det är inte konstigt att det blir obekvämt för alla inblandade.
Men sen finns det en annan stor grej som gör de här träffarna svårare än vanligt.
Problemet är helt enkelt att nätdejtandet är ju till för att optimera och effektivisera vårt sökande efter den perfekta partnern.
När vi nätdejtar så jämför vi våra potentiella partners med varandra. Med hjälp av väldigt begränsad och väldigt bristfällig data så försöker vi sedan avgöra om de vi swipar förbi passar in i vår bild av vad vi vill ha.
Det är nästan som att vi ska gå ut och shoppa. Vi gör en shoppinglista helt enkelt.
Enligt studien som vi nämnde tidigare om nätdatingens psykologiska mekanismer så verkar apparna förändra hur vi ser på våra potentiella partners när vi väl träffar dem. Vi får vad författarna kallar en bedömande attityd. Där människor hela tiden kritiskt analyseras och bedöms för att man ska avgöra hur de står sig mot varandra och mot ens egna i förhand uppsatta mål.
Och det här kontrasterar författarna då med hur vi beter oss utanför apparna. Då vi oftare har en vad de kallar utforskande attityd. Då blir vi intresserade av en person och så känner vi att vi vill lära känna just den personen bättre. Utan att leta efter fel och brister.
Ofta är det så här att det är först när vi har träffat vår partner som vi inser att det var den här människan som jag sökt och behövt hela tiden, men jag visste det inte förrän vi träffades. Och det här menar jag att nätdejtandet förstör lite, det uppmuntrar oss snarare till att se på potentiella kärlekspartners som varor och där en vara jämförs mot en annan som bättre eller sämre.
Men okej, säg att man ändå får till det, trots alla hinder som verkar stå i vägen. Tänk om man faktiskt träffar någon via en app, en person som man tycker om och som man vill träffa igen. Ja, plötsligt så dyker nya problem upp.
En av de mest omtalade konsekvenserna av datingapparna kan inte ha gått många förbi.
Ghosting. If you're on the dating scene, there's a good chance you've experienced it.
Right now at 5:30, we are looking into the behavior known as ghosting.
In this video, I'm going to tell you why guys ghost and how to recover from it with your self-esteem.
If you've ever been ghosted, or if you're being ghosted right now, my heart goes out to you.
När det blir lättare att träffa folk som man inte har någon som helst koppling till, ja, då blir det också mycket lättare att avsluta relationen.
Så lätt har det blivit idag att en del känner att de inte ens behöver säga ett enda ord när de vill göra slut. De går bara upp i rök.
Ghosting just messes with your head. I don't think it's a very nice thing to do.
Eller som Alison Davis uttryckte det i Vox-dokumentären.
Every ghosting was an opportunity for me to look at myself and be like, well, what is wrong with me? Like, what needs to change for me to be better at Tinder, or better on Tinder, or more attractive to people on Tinder?
De sociala koder som brukade gälla för att dumpa och för att bli dumpad har satts ur spel av apparna. Folk som blir avvisade kan vägra att acceptera det och i värsta fall bli hotfulla. Folk som avvisar kan välja att ghosta eller någon annan av de strategier som nyligen fått namn.
Kan du ta några exempel på det?
Alltså min favorit som jag läste om nyligen är det som kallas för Caspering, efter spöket Casper, det vänliga spöket. Och det innebär ju att man är kanske rädd för att vara ett rövhål som ghostar någon, och då fortsätter man att svara på sin dates meddelanden. Men kanske efter ett dygn, och kanske utan att föra relationen framåt på något sätt, och så har man förhoppningen att allt ska rinna ut i sanden, vilket oftast gör.
De flesta vi pratat med menar att den här konventionslösa vilda västern-världen är ohållbar. Vi kan inte hålla på så här för alltid.
Both the art of rejecting people and the art of taking a rejection with grace and without taking it too personally is something that is a major struggle with these apps that we all really need to learn how to do. And it's hard because it really puts you through the ringer.
Det värsta som har hänt idag och som är väldigt jobbigt för oss, det är ju att vi måste hantera så enormt många avvisande. Och de flesta av oss har inte psykologisk beredskap att hantera avvisanden.
Men alla är inte kategoriskt emot ghosting. Anna Hidner-Sessian hade en annan take på det här problemet.
The right to simply dissolve a relationship and move on to another one is a very hard won right. And for example, in the 18th century and the 19th century was starting to become a feminist prerogative.
Om vi inte trivs i en relation, varför skulle vi inte bara kunna lämna den utan förklaring, egentligen? Det är i alla fall mer etiskt att bara försvinna än att stanna med någon som gör en olycklig, menar Anna Hid.
So I think that one of the things that these apps force us to do is figure out what we really mean when we say we believe in things like freedom, either sexual freedom or even personal freedom.
Is this your case for ghosting as a social good?
I mean, you know, I guess partly I sort of feel like surely there are worse things we can do to people. You know, like being ghosted, I'm sure it sucks, but there are also worse things.
Det här är ju förvisso P3 Dystopia, men det finns ändå en positiv sida av nätdating som vi måste ta upp här. För vissa personer på vissa specifika appar under vissa specifika omständigheter så kan allt klaffa. I sin senaste artikel som kom i juli 2022 så beskriver Emily Witt hur hon hamnade i precis en sån situation.
I started using this app Field in 2020 after I had a big breakup, and I really wasn't ready to date in any kind of emotionally involved way.
Field är en app som började som ett sätt för par att hitta en tredje person att ha trekant med.
Och sen dess så har den utvecklats till ett ställe som är uttalat för sexuella relationer. Där folk specificerar vad de gillar i sängen snarare än vad de är för personer.
It was the pandemic. I was super isolated and lonely. I missed any kind of physical contact. And then here was this app that basically, you know, it's a much more sexually forward place.
Och på Field så verkar den här gamla truismen om datingappar verkligen gälla. Alltså, ju mer sexfokuserad, desto fler män.
So as a woman going on there, it was just a lot of attention.
Plötsligt verkade det inte spela så stor roll att hon hade fyllt 40.
All of the cultural messages around me were that, you know, you're a woman, you turn 40, you're no longer desirable.
Men på appen så kunde hon fixa en partner på några minuter. I artikeln beskriver hon hur hon brukade lägga sig i badet, skicka några bilder på sig själv till en random matchning och sen ha en man vid dörren när hon klev ur. En gång skickade hon bilder till en man som var ute på en joggingtur och han bytte rutt och sprang förbi hennes hus.
Which at the time I felt great. I kind of needed it.
Emilys artikel låter som ett reklamblad för Field. Och efter jag läst den så skaffade jag appen. Jag placerade mig själv i New York och började swipa. Under en ganska korta tid som hon använde den så fick Emily mer än 11 000 likes. 11 000 män som ville vara med henne. Men för mig så var det fullkomligt och totalt stendött. Alltså som i, jag fick en enda matchning efter många månaders intensivt swipande. Och när jag försökte ta reda på hur det kunde vara så här så stötte jag på flera foruminlägg som menade att det var just Emily som med sin artikel hade förstört Field för alltid. Kunde det stämma?
I think it probably is true.
What happened?
I think it was like a little bit more of a countercultural space.
Emily förklarar hur Field tidigare var ett alternativt ställe för folk från olika kink-communities och BDSM-scenen eller seriöst polyamorösa människor. Men efter artikeln så verkar appen fått massor med nya användare som mig, heterosexuella män. Fast med skillnaden, enligt Emily, att de utger sig för att vara så kallat etiskt icke-monogama.
It's turned into for a lot of people like I just want to do whatever I want.
I det monster till app som hon anklagats för att ha skapat så stryker hon numera runt och jävlas med användare som hon tycker gapar efter för mycket.
I'll troll people a little bit when I see somebody, for example, who says, "Oh, I have a partner who I don't live with. I'm looking for another partner, like looking for somebody that can be like open and vulnerable but also, you know, non-monogamous."
Det där med att vara öppen och sårbar men samtidigt inte ha något krav på den andra personen. Det är ju inte riktigt så det funkar, menar Emily.
And sometimes I'll message the guy and be like, "So like at what point in your collection of non-girlfriends are you just like single again?" And then usually he'll block me.
Under arbetet med det här avsnittet så började jag fundera på om de här apparna kommer förändra något fundamentalt i hur vi människor ser på kärlek och relationer. Kommer själva begreppet kärlek eller förälskelse betyda något annat i framtiden än vad det gjorde förut? Jag frågade Anahid, som har det långa perspektivet här, vad hon trodde.
You know, what's so interesting as a person who studies poetry, and I study poetry from the ancient world up until the contemporary moment, the descriptions of love in some of the greatest poetry that we have are identical from era to era.
Under tusentals år, från olika världsdelar, olika religioner och olika samhällen och kulturer, så verkar beskrivningen av hur det är att vara kär inte förändras överhuvudtaget, menar Anahid.
People describe exactly what people experience all over the world every day. The sensation of your body being on fire. The sensation of a terrible longing for another. The fear that your own desire is not reciprocated. A longing to be with someone all the time at the exclusion of any other person. Obsessiveness. Torment. I mean, all of that is completely consistent.
Som ett exempel så tar hon en dikt av John Donne, skriven 1633, som beskriver ett par som ligger i sängen och inte vill att solen ska gå upp.
the first line is, I think it's busy old fool, unruly son. And the idea there is that the lover is in bed with his beloved and the sun is coming up and he doesn't want to have to say goodbye to her. And he doesn't want her to leave and he doesn't want anybody else to intrude upon this perfect bubble of intimacy that they've created with each other. And so I think we've all had that experience, you know, the sun comes up or the alarm on your iPhone goes off and you don't want to leave.
Om inte årtusenden av mänsklig utveckling förändrat något här, så är det inte så troligt att några techbolag i Silicon Valley kommer göra det heller. Men kan de påverka vad det är vi attraheras av i andra människor? Det måste ju vara något som varierar från era till era.
Well, when you ask that question, I think about one of my favorite moments in Jane Austen's novel Pride and Prejudice, which is a very, very romantic novel, and a lot of people would say that it contains one of English literature's great love stories, the love story of Elizabeth Bennet and Mr. Darcy.
You're too proud, Mr. Darcy. And would you consider pride a fault or a virtue?
That I couldn't say.
Because we're doing our best to find a fault in you.
Maybe it's that I find it hard to forgive the follies and vices of others, or their offenses against me.
Stolthet och fördom skrevs 1813 och ända sedan dess har den här långa, stiliga och surmulna Mr. Darcy fungerat som ett slags ideal över den åtråvärda mannen. Så pass att man döpt ett feromon som manliga möss utsöndrar för att attrahera honmöss till Darcyn, i Mr. Darcys ära alltså. Men vad var det egentligen med honom som Elizabeth fann så attraktivt? I boken så får hon ju frågan, när blev du förälskad i Mr. Darcy?
And she says, as a joke, we're supposed to understand that it's a joke. She says it was when she first saw his enormous mansion. And we're meant to laugh at that, but there's a real truth to it, you know? She began to fell in love with him when she understood that he was a person of great resources and that he was a person who managed his estate carefully.
Miss Elizabeth!
I thought you were in London.
No.
So she began to see him as a generous and good master. She began to understand him as a person who took good care of those who were dependent on him. And that changed her mind about him.
I'm so sorry to intrude. They said that the house was open for visitors. I had no idea.
And it's also true that she saw that big house and she really wanted to live there.
May I see you back to the village?
No.
Det Anna Hid menar med den här anekdoten är att våra behov och begär i kärlek inte heller har förändrats särskilt mycket.
As much as we now sometimes disguise our more venal motivations, you know, I think that as a species we continue to be attracted to people who represent power, who represent wealth, who represent stability. Those are deeply, deeply ingrained biological preferences.
Studier som jämfört män och kvinnors profilbilder på datingappar visar att män oftare försöker signalera att de är rika genom att ha bilder på sig själv i dyra bilar eller med dyra märkeskläder och klockor.
Dessutom så tar de mycket oftare bilder på sig själva underifrån så att de ska se stora och mäktiga ut.
Men okej, inget nytt med det heller alltså. Hur är det då med ytligheten? Har vi verkligen alltid varit så här fokuserade på bildskönhet? Ja, på ett sätt har vi det.
In the sense that any love poem, for example, will of course exalt the beauties of the beloved. You don't get a lot of poems saying, you know, well, she's not much to look at, but I love her all the same.
Å andra sidan har det alltid funnits de som gjort narr av och ironiserat över ytligheten.
Most famously, Shakespeare's sonnet that begins, "My mistress' eyes are nothing like the sun."
Shakespeare driver med sina samtida skalders besatthet av korallröda läppar och snövit hud och rosiga kinder. Min kärlek, skriver han, har inget av detta, men jag älskar henne ändå.
The suggestion there is anyone who says that their mistress is the most beautiful woman in the world is probably full of it, but it doesn't really matter to me because I have a woman who is real. And whose body is not perfect, whose skin may have imperfections, whose hair may be coarse, but I love her, I adore her.
Enligt Anna Hid har alltså apparna inte förändrat särskilt mycket egentligen. Det de har gjort, det är att synliggöra sånt som redan funnits där i oss.
I think maybe one of the reasons that people are so unsettled by apps, dating apps, is that they show us aspects of ourselves that we would really like to conceal. For example, the ways in which we are drawn to people who are very, very good looking, the ways in which, of course, we want to feel as though there is an abundance of partners available to us. And also, interestingly enough, the ways in which we really do want to conform and we really do want to be like everybody else and we really do want to fit in.
Men det finns åtminstone en sak som är helt ny med nätdejtandet, som en del tror kommer att ha långtgående konsekvenser.
Me personally, I do not know how to read signals anymore.
Alison Davis igen, från Vox-dokumentären.
I don't know, like, is the person that I'm leaning against talking to in the bar and that keeps brushing my arm or keeps brushing, like, touching my fingers or whatever, is that just because they're a very friendly person and they don't understand spatial awareness, or are they interested?
Alla vi pratat med har uttryckt en oro för att vi, genom att förlita oss på appar, kommer att tappa förmågan att närma oss varandra, rent fysiskt, i den riktiga världen.
So weirdly, yeah, like the younger generations, it's almost unheard of that you'd go and approach a total stranger.
Man tycker ju faktiskt att en människa som försöker ragga på en på krogen är mycket märklig. Till och med kan man uppfatta det som perverst. Skulle jag vilja påstå.
Anna Hid, som är lärare på ett universitet och som dagligen kommer i kontakt med folk i tonåren och tidiga 20-årsåldern, ser det här varje dag. Hur tiden man tillbringar i fysiska rum tillsammans ständigt krymper. Och hur datingappar och sociala medier gör att hennes elever tappar förmågan och modet att socialisera rent fysiskt.
And to me, that's the sort of true dystopia, the way that social media might actually train us to be afraid of being in rooms with other people or being in groups with other people. That, I think, is a huge, huge concern.
Och det hade ju varit en sak om apparna hade funkat. Men som vi hört i det här avsnittet så går det ofta inte så bra. Anledningen att de ens existerar är i första hand för att generera vinst till aktieägarna. Och algoritmerna som styr ens framgång eller motgång, vem man ser och vem man syns för, de är lika obegripliga som algoritmerna på Instagram och TikTok som vi pratade om i avsnittet om influencers.
Och vi har säkert alla vänner och bekanta som träffat sin partner via en datingapp, men de verkar vara undantagen som bekräftar regeln att det är någonting, även under de bästa omständigheter, som känns off med det här. Emily berättar om sin nuvarande pojkvän, en som hon faktiskt träffade via en app.
And I like him, but I can't get over the feeling that it just feels so random. He's kind of the right age. He's, like, eligible. I'm attracted to him. He's fun to hang out with. But some part of me misses the context and the sense of shared, I don't know, like a shared social world.
Trots att hon träffat så otroligt många män via datingappar så har hon aldrig lyckats bli kär i dem. Alla hennes långvariga relationer har istället uppstått offline, där man träffar folk som man redan har något gemensamt med.
Even in the most, like, mild sense, you know, with one boyfriend, I think we had one friend in common, but still it was enough of an overlap that we had shared references of people and scenes in New York City, and there's something about the online experience where you're just it's just so random.
Flera studier på Tinder-användare bekräftar att just de individer som letar efter en långvarig och hållbar relation verkar riskera att inte bara bli besvikna, utan också att få psykiska problem. De blir mer självmedvetna, de jämför sig själv med andra, och på grund av att den enda valutan på apparna är hur man ser ut på bild, så blir de ohälsosamt fokuserade på sina kroppar och på sitt utseende.
That would be a shame because there's so many wonderful things about people beyond those characteristics.
Williams studie visar ganska tydligt att nyckeln till en lycklig relation har väldigt lite att göra med vad man tycker om någons utseende. Men på apparna så är det i stort sett det enda som spelar roll.
A lot of people will be left behind if they're not fully immersed in that space. So yeah, the dystopian future might be that we stop thinking of ourselves as humans and people with rich and deep personalities and histories.
Trots att så många av oss inte mår bra av nätdatingapparna så verkar det vara något beroendeframkallande med dem. En intressant studie visade att den genomsnittliga Tinder-användaren har tagit bort och återinstallerat Tinder upp till 7 gånger. Man får ångest av appen, man tar bort den, men sen installerar man den igen när man börjat må bättre. Eller när man börjar tvivla på den person man träffar för stunden.
I'm sometimes scared of the way that it just always gives you an option. I worry what it does to a long-term commitment when the minute you have a fight or the minute somebody doesn't look that cute or isn't being as fun as they used to be, all you have to do is like go shopping on your phone for another person. I think that makes us all pretty insecure and unstable.
Ett halvår efter att jag skaffat alla de här datingapparna så gav jag upp och konstaterade att det enda jag fått ut av dem är ett sargat självförtroende, en ny och irriterande medvetenhet om min längd och en osäkerhet inför hur man ska närma sig andra människor nu för tiden. Men som Emily poängterade,
you know, they're not mandatory.
Även om användandet ökar för varje år så lever vi fortfarande, än så länge i alla fall, i en värld där man faktiskt kan träffa folk utanför apparna. Så vad ska man tänka på om man har vuxit upp med nätdating men vill passa på att utforska världen utanför telefonerna medan den finns kvar? Jag frågade Emily i sin egenskap av datingguru vad hon har för tips.
And I give this advice to my older friends too, is you find a scene, whether it's a music scene or a sports scene or something, where you're kind of encountering a group of people over and over again. And I think it's really important to, you know, so you're not just kind of like approaching strangers.
Börja göra grejer du tycker om tillsammans med andra människor. Och sen om du råkar stöta på någon som du gillar så är det ju bara att fråga. Vill du ta en kaffe? Ska du hänga med och bada? Eller ja, precis vad som helst.
And then if the problem for the young people is kind of crossing the physical barrier and making an actual like physical move, I think can I kiss you is a very romantic question to ask somebody. It's not like, you know, it's a nice approach. It's not I think it's sexy. It doesn't need to be some, you know, you can kind of like do that.
Du har lyssnat på P3 Dystopia med mig, Viktor Harris.
Och mig, Fanny Hedenmo.
Det här avsnittet skrevs av mig under våren 2023. En källförteckning finns på sverigesradio.se/dystopia. Och vill du diskutera det här eller andra avsnitt så finns det en Facebookgrupp där vi brukar göra det. Den heter P3 Dystopia Eftersnack. Ljudfix sköttes av Björn Nitzler. Vi hörs.
Sveriges Radio. 3, 3.